Första kassettens andra sida. Franska byggena. Dessa hus har fått sitt namn efter den franske porslinsmålaren Auguste Chevet som införskaffade ritningarna från Frankrike. Husen byggdes 1873-75 som bostäder åt skickliga yrkesarbetare. Anna Eklund, född 1887, kan berätta att hon flyttade in här med sina föräldrar 1899 och hon var då 12 år gammal. Familjen hade utvandrat från Gustavsberg till porslinsfabriken i Egersund och Anna samt tre syskon var födda där. Det hände sig att fadern vid ett besök i Gustavsberg övertalades att återvända hit. Och efter en tid på Mariagatan så fick familjen flytta in i en av dessa eftertraktade lägenheter i franska byggena. Och här bodde föräldrarna kvar sedan barnen flyttat hemifrån. Men när fadern dog 1927 fick änkan efter den tidens hårda regler inte bo kvar, utan anvisades ett enkelrum. Då bodde dottern Anna med sin familj och två söner på Hydgatan och de kunde ta modern till sig. Annas son Sven berättar att huset närmast daghemmet Blomkulan kallades Fridhem en period. Baptisterna hade en lokal här innan de fick ett eget hus 1906. I ett av husen var fram till 1987 polisstationen inrymd. Här bodde också tidigare barnmorskan och den skicklige Evaldin Pettersson, allmänt kallad Målarpelle. Det berättas att hans trädgård var ovanligt välskött, till och med i det här samhället som var känt för att måna om sina vackra täppor. Strandvik. Strandvik byggdes 1911 till Wilhelm och Hilma Odelbergs äldste son Axel Odelberg och hans engelska hustru Maud. Axel Odelberg var porslinsfabrikens tekniske chef fram till försäljningen 1937 då familjen lämnade Strandvik och Gustavsberg. Vem som ritade huset är inte känt, men närstående släktingar till Axel menar att han själv ritade huset. På samma plats stod ända fram till 1910 Mäster Barloffs hus, ritat av Magnus Cicéus. George Barloff kom till Gustavsberg och porslinsfabriken 1854 från England och var fabrikens högst betrodde verkmästare från 1857 och till sin död 1910. Backen ner mot viken kallas fortfarande Mästarns backe och var för en älskad kälkbacke. Tillsammans med sin lärling Hamlet Lawns var han även en av tidens skickliga fotografer och de båda har berikat Gustavsbergs samling av äldre fotografier. Strandvik tjänade som tjänstemannamäss mellan 1939 och 1946 och då var interiören i stort sett bevarad sedan Odelbergs tid. Mässens första föreståndarinna hette fru Weinberg och efter henne kom fröken Manett. Kokerskan hette i början Hulda Olsson, senare kom fru Melander. Och i slutet av 50-talet byggde Strandvik om och blev fabrikens representationshus fram till mitten av 1980-talet. Exteriören blev i stort sett oförändrad med undantag av de franska fönstren som försvann, liksom vinterträdgården och den långa muren mot vägen. Den muren var som många andra försvunna murar runt Farstaviken av gulvitt tegel från fabrikens egen tillverkning. Interiören förändrades radikalt. Föreståndarinnor den här tiden, det var Helga Ahlgren och Aina Lindgren. Och idag är Strandvik brukshotell. Huset Haga. Om huset Haga vid Skärgårdsvägen har Ebba Ahlqvist, född 1899, berättat. Huset byggdes 1878 efter samma modell som husen vid Värmdegatan. Föräldrarna kom hit till Haga som första hyresgäster till den ena lägenheten. Och Ebba är född i huset. Fadern Albert Rickard Pettersson kom från Motala verkstad. En av Gustavsbergsbåtarna, tvåan, byggdes där och han följde med den färdiga båten till Gustavsberg som maskinist. Och sedan arbetade han på olika passagerar- och boxerbåtar som tillhörde Gustavsbergs rederirörelse. Året 1925 gifte sig Ebba med styrmannen på Gustavsberg 5, John Ahlqvist, och det övertog lägenheten. Den västra lägenheten har flera husgäster. Kapten Pettersson på Gustavsberg 5 bodde här, liksom gravör Nilsson. I början av 1900-talet kommer keramikern, konstnären Josef Ekberg hit och hans hustru Elsa som var syster till Ebba. De bodde här till sin död och dottern Iris, privatsekreterare åt Gustavsbergsfabrikens chef Hjalmar Olsson, övertog lägenheten. På övervåningen fanns mindre lägenheter som uthyrdes i äldre tider. Här minns Ebba en del hyresgäster som Selma Larsson, gift Atterton. John Atterton, Selmas man, var son till en av de inflyttade engelska arbetarna. Och Selmas öde blev tragiskt. Hon förlorade inom loppet av 14 dagar hela sin familj, familjen och de tre barnen. John dog i tuberkulos och barnen i difteri. Selma fick sedan arbete som ledare på målarsalen och därefter var hon föreståndare för fabrikens utställning på Regeringsgatan. Ebba minns att barnen gärna badade i viken och att hennes mamma sköljde kläder i den vak som huggits upp för magister Lagerström som var vinterbadare. Vägen förbi Haga var en omtyckt promenadväg. Sista gatlyktan fanns vid grannhuset Solhem. Vatten hämtades i Barlofs brunn, nuvarande Strandvik. Men 1917 fick Haga en enkel pumpanordning vid vägen. Solhem. Solhem byggdes ursprungligen för verkmästare Lutterman, troligen på 1870-talet. Hans bror, kapten Lutterman, bodde här senare när verkmästare Lutterman flyttade till Stjärnan. Kapten Lutterman med familj flyttade från huset före 1905 då det höll skola i huset medan om- och nybyggnation försiggick på Ekedal. Lärarinnan, fröken Anna Andersson, bodde ovanpå med sin blinda mor. Senare var det bostad åt fabrikens kamrerer. Kamrer Karlsson bodde här efter det att skolan flyttat. Senare bodde kamrer Arvid Eriksson här, liksom kamrer Ruben Edqvist. Bagarns träsk. Bagarns träsk eller grundman. Gustav Lorang som bodde och arbetade i Bleket hela sitt liv har berättat om Bagarns träsk. Förr hade vi sjön här nere. Bagarns träsk som Gustavsbergarna kallade den. Där fanns det gott om fisk och sjöfågel. Grabbarna seglade iväg på sina flottar och på vintern så fanns det fina skridskobanor på träsket. Uppe på Ekensberg då hördes skarpskyttarnas musik och på andra sidan sjön så skymtade Bagar Lindströms höns. Varje vår kom uniformerade kringvandrande tyska musikanter och gav konsert utanför bolagsborden och fick många rara slantar. Sjön grundades så småningom upp och fylldes igen helt på 1940-talet. Tvättstugan eller Vita huset. Ett kärt hus i Bagarns träsk som besjungits i dikter och visor. Den mest berömda och ännu gärna framförda visan är Henning Danielssons Vid Bagarns träsk från 1920-talet. Det fanns liknande tvättstugor i varje del av bruket, men ingen så uppmärksammad som denna. Tvättstugan revs 1953 i samband med kommunalhusbygget. Vid Bagarns träsk. Text Henning Danielsson. Melodi När månen vandrar. I Vita huset vid Bagarns träsk, där våra kläder ska tvättas. Där må ni tro, kan man utan fjäsk få höra mycket berättas. Om snälla grannar och vackert väder. Allt medan fruarna tvättar kläder. Vid Bagarns träsk. Om ved och bunkar de håller gräl, så hela tvättstugan gungar. Om stygga människor som går och skäl och grannens elaka ungar. Om bolagsborden och om fabriken. Och över nästan är sträng kritiken vid Bagarns träsk. Men om vi riktigt oss tänker för, vi alla är likadana. Vi pratar om vad vår nästa gör av gammal inrotad vana. Och pratar smörja till sena kvällen. Det gör de säkert på flera ställen än Bagarns träsk. Och det är en förkortad version av visan. Bageriet. Vid bagarvägen ut med Bagarns träsk. Där låg bageriet som gladde Gustavsbergarna ända fram på 1940-talet. Den bagare som äldre Gustavsbergare helst berättar om är Bagar Lindström. Han höll också skjutsstation. Lindströms bröd minns man med lust och värme och doften från bageriet spred sig runt viken. Han värnade även om kulturen på bruket. Oskar Andersson, född 1897, kunde berätta om Bagar Lindström. Jag spelade till stumfilmerna på klubben i många år. Det var Anton Kock, Sven Jonasson, Gustav Jelin och jag. Och sedan var jag med i Lindströms kvartett. Baga Lindström själv, han var en briljant violinist. Och han hade väldigt fint instrument. Daniel Ekberg spelade altfiol. Kock spelade cello. Och jag spelade andra fiol. Vi spelade enkla saker men även klassiskt. Och vi hade väldigt roligt. Baga Lindström bodde ovanpå bageriet i en lägenhet. Det var ett stort rum som vi fick öva i. Fram på kvällen kom hans jungfru med kaffe fint dukat på en bricka. Vi fick mandelbröd till och så en liten konjak. Även Bertil Andersson, född 1902, berättar gärna om Lindström. Jag minns hur fint det var i bagarboden. Baga Lindström hade haft en ungdomskärlek och henne anställde han som biträdde i affären. Hon höll sån ordning där så gick inte för oss smågrabbar att komma åt någonting där inte. Till jularna var det så fint och pyntat som man trodde att man kommit in i en sagogrotta. Här hos Baga Lindström fick man också köpa på bok. De sista bagarna i detta hus hette Valfrid Johansson och Larsson. Och bageriet revs i januari 1964. Gustavsbergs kyrka. Kyrkan invigdes första söndagen i advent 1907 av ärkebiskop J.A. Ekman. Gustavsberg hade blivit egen församling 1902 och nu fick församlingen egen kyrka. Arkitekt Gustav Armén ritade kyrkan och även inredningen. Kyrkans fasad av eldfast, gult, oputsat tegel har tillverkats på fabriken. Även takteglet har tillverkats här. Gustavsbergarna gladdes åt sin vackra kyrka men fortsatte att besöka sina olika friförsamlingar. Brukets arbetare var av tradition inte kyrksamma. Och har inte mycket att berätta om sin stadskyrka. Vigga Johansson, född Scholze 1908, berättar om hur hon fick pris i simning och fick gå fram till altaret på examensdagen och hämta priset en 2 krona. Hur generad hon var när hon fick priset av prästen och än mer skärrad blev hon över att hon måste stanna på återvägen mitt i gången och niga upp mot herrskapsläktaren där brukspatron och fröken Axelin satt. Axelin Odelberg fanns på läktaren vid alla sammankomster, ibland i sällskap med brukspatron Wilhelm Odelberg, ibland med systern Maria Bennick. På den tiden hette prästen Norman, om honom minns alla Gustavsbergare som den som alltid gick bruksägarens ärenden. Norman var sjuklig och hade lätt för att brista i gråt. En längre önskad restaurering av kyrkan kunde genomföras i början av 1940-talet. Återinvigningen ägde rum den 20 december 1942 av biskop Manfred Björkqvist. Arkitekt Erik Fant stod för restaureringen som var omfattande. Ett nytt värmesystem installerades, väggar, tak, valv, fönster och bänkar målades. Kyrkan fick ny altarring, orgeln reparerades och justerades och fick ny belysning samt stolar. En sidoläktare igensattes och läktaren utbyggdes. Vägglampetter och korbelysning hörde även till. Restaureringen kostade 52 000 kronor. Då återstod en altartavla som konstnären Einar Forsett arbetade på för kyrkans räkning. Den var inte färdig till invigningen. Utan koret pryddes då av ett krucifix utfört av konservator A. Nilsson efter en medeltida original. Året efter 1943 fick kyrkan sin altartavla av Einar Forsett med Kristusgestalt och symboler för de 8 saligheterna i bergspredikan. Kyrkan har 2 orglar, en kororgel från 1975 och en huvudorgel på västläktaren byggde 1978-1979. Och det gamla loduret från 1907 finns bevarat i urkammaren. Herbert Bergsköld berättar att det gröna dekorteglet komponerats av mäster Barlow. De 5 punkterna man ser på norra och södra fasaderna är bottnarna på ölflaskor. Statbyggningen. Huset byggdes 1825 som arbetarkasern till den nya porslinsfabriken. Fabrikens grundare J. Herman Öhman lät uppföra huset på kullen där kyrkan nu står. Statbyggningen innehöll 20 rum men var så dålig och dragig att den snart fick byggas om. Efter att Herman Öhman ruinerad och besviken lämnat Gustavsberg byggdes ännu ett hus, nedre stenhuset, och bolagsstämman konstaterar belåtet att ett så solitt hus kunde byggas för så ringa kostnad 5000 riksdaler banco, när statbyggningen som byggts av gammal timmer kostade 7000 utan pilastrar och brädslagning. Statbyggningen byggdes senare om och flera gustavsbergare minns fortfarande det huset. Anna Eklund kom ihåg tre fattiga gamla gummor som bodde högst upp i en kammare omkring sekelskiftet. Hon besökte dem ofta i sällskap med sin mamma och de hade alltid med sig något ätbart åt gummorna. Herbert Bergsköld berättade om snickarmästare Bergmans båt som låg nedanför i viken. Den hette Draken och hade ett drakhuvud i fören och en drakstjärt i aktern. Slöjskolan hade sina lokaler i statbyggningen innan en ny byggnad för slöjskolan byggdes i Farsta 1905. Statbyggningen revs 1907 där den nya kyrkan stod färdig. Ekensberg byggdes 1856-57 samtidigt som det övre stenhuset. Ekensberg låg vid sidan av statbyggningen på kullen väster om Bagarträsk. De båda husen revs när kyrkan stod färdig 1906. Om livet i Ekensberg har bland annat Bernadina Wassberg berättat på sin 90-årsdag 1956. Fru Wassberg var på sin tid ägare av affären på Mariagatan. Bernadina och hennes föräldrar kom till Gustavsberg i slutet av 1860 då hon var 2 år gammal. De kom utifrån Värmdö och fick ett spisrum i Ekensberg. Mamman fick arbete i fabriken och pappan vid bygget av Bagarstubron. Efter en kort tid blev pappan sjuk, fick blodstörtning och dog med sin lilla flickas hand i sin. Mamman var på sitt arbete i fabriken. Mamman och Bernadina fick flytta ur sitt spisrum till ett litet rum på vinden i Ekensberg. Det var så det gick till på bruket. Familjefadern hann knappt i jorden förrän änkan och barnen flyttades upp till ett vindsrum i någon av hyreskasernerna. I det här fallet var det skarpskyttekåren som behövde rummet för sina musikövningar. Det dröjde inte länge, berättar Bernadina vidare. Förrän herrarna ansåg att även vindsrummet var för stort för en änka med ett barn. Så de fick flytta över till bleket bredvid och dela vindsrum med en madame Berglund. Det var inte så väl beställt med renligheten på Ekensberg, menar Bernadina. Man slängde sin slask över muren när man inte gjorde det genom fönstren. Hon berättade också att det var gott om barn och de lekte mycket. Och det var de gamla lekarna, hök och duva, eller sista paret ut. Bleket. Bleket var en vacker byggnad från 1700-talet som enligt en del källor hade flyttats hit från Ösby för att tjäna som verkmästarbostad och kontor för vaxljustillverkningen i slutet av 1820-talet. Själva vaxljustillverkningen skedde i flera hus som låg intill. Och vaxljustillverkningen lades ner 1842 och huset blev arrendatorbostad. Bleket brann ner med sina stora samlingar 1981 efter att ha varit kulturförvaltningens lokaler några månader. Ovärdeliga föreningsarkiv och minnen från brukets forna liv försvann i den anlagda branden. Här bodde släkten Lorang i 2 generationer. Från 1881 när snickarmästare August Lorang kom hit till Gustavsberg, anställd främst för att bygga träkyrkan i Ekedal. Han hade sin bostad och en snickarverkstad i huset. Bostad och verkstad övertogs sedan av hans son Gustav Lorang, född 1891, finsnickare och hembygdsvårdare. Bleket kom att bli bostad och arbetsplats för släkten Lorang i 8 decennier. Bleket flyttade sin husbredd för vägens breddning 1955 och i samband med det så berättar Gustav Lorang. Jag har vissa uppgifter som tyder på att huset en gång var kvarnbyggnad vid Kvarnsjön. Under och mellanvåningen har vi Lorangs disponerat, men på övervåningen bodde gamla människor som min mamma fick se till. Det är många som haft sin fristad i huset. Här bodde på sin tid klockare Ekberg. Han som ritade och byggde orgeln i Ekedalskyrkan. Senare bodde magister Lagerströms änka i vindsrummet. Formaren Oskar Andersson, född 1897, berättade. På 1870-talet bodde en släkting till mig i Bleket. Han hette Axel Enberg och hade fru och 2 pojkar. De fick bo i det där lilla rummet med ett kök på vinden. Men tro inte att de fick bo där ensamma. utan de måste ha inneboende. Två flickor, Emma Holmström och en som heter Olsson. Man kunde knappt gå rakt där. Pojkarna Enberg jobbade i verkstaden. De hade arbetskläderna på sig hem och låg och sov i dem också. Flickorna hade varsin dyna att ligga på, det fanns inte plats för sängar. På söndagsmorgnarna, berättade flickorna sen, då slogs pojkarna och då rök porslinsdammet omkring så man knappt såg varann. Bolagsboden, Konsumettan. Bolagsboden byggdes 1889 under brukspatron Wilhelm Odelbergs regim och den byggdes till uppköpsföreningen. Affärslokalen uppläts utan kostnad, men viss hyra fick betalas för bostadslägenhet och lagerlokaler. Föreståndare var Fredrik Hultman. Enligt brukspatron och Gustav Bergare var han den duktigaste i uppköpsföreningens historia. Efter arbetarnas långvariga klagomål på för höga livsmedelspriser bildades Gustavsbergs arbetares inköpsförening 1868. Och det var under Samuel Godenius ägartid. Bolagsboden förde en ambulerande tillvaro. En hade den lokaler i gula byggningen. En var den inhyst i ett magasin vid värdshuset. Eller i en mörk, trång lokal i en fabriksbyggnad vid viken. Med det nya huset nu 1889 så fick bolagsboden en efterlängtad tillflykt. Denna arbetarnas egen affär sköttes efter nästan kooperativa principer. Dock med undantag för den viktiga om kontanthandel. I bolagsboden måste man handla på bok och slutsumman drogs av på månadsavlöningen. Det var inte ovanligt att hushållen stod i skuld till bolaget och att barnen fick betala av skulden när de började arbeta i fabriken. Men återbäringen, som kallades procenten, utbetalades en gång om året och den kunde pendla mellan 11-17% och gav guldkant på tillvaron för många. Och för de skuldsatta var det en chans att få skulden betald, eller i varje fall få den förminskad. Året 1919 bildades fackföreningen och brukspatron drog in stödet till bolagsboden. Då ombildades bolagsboden till en kooperativ förening. Den erfarna Fredrik Hultman önskade inte stå kvar som föreståndare utan öppnade egen diversaffär i Ebbalund med ensamrätt på porslinsfabrikens sortiment. Wallin hette Konsums första föreståndare. I samband med KFs köp av Gustavsberg 1937 köpte föreningen huset. Efter domens öppnande 1964 har huset haft en del andra husgäster som kemtvätt, bank och nu senast Fonus. Huset Lugnet. Lugnet låg vid Konsumettan nära kyrkan. Huset var en gång bostad till arrendator Svensson i Bleket. Elvi Blomqvist, född Törngren 1901. Hon berättar att hennes morfar och mormor bodde här i slutet av 1800-talet. Morfar hette Fredrik och August Ström och mormor Anna Margret. Fredrik August kom hit till Gustavsberg som trädgårdsmästare till Godenius. Och han odlade bland annat sparris vid Tjustvik. Elvis mostrar bodde kvar här efter föräldrarnas död. Det var Maria och Augusta med dottern Fanny. Och samtidigt bodde i huset den kvinnliga gravören Ingeborg Blomberg och hennes mor. Huset monterades ner på 1930-talet och flyttades ut till Munkholmen i Nämndefjärden. Och har sedan dess använts som sommarnöje. Klubben, Folkparken. Klubbhuset byggdes 1889 till Gustavsbergs arbetares klubb som bildats i början av 1860-talet efter en idé av bruksägare Samuel Godenius. Klubben hade sina första lokaler i värdshuset, men på 1880-talet hade klubben blivit husvill genom en brand och fått hyra in sig i ett privathem på Grinstugatan. Genom detta hade verksamheten i klubben stagnerat och brukspatron Wilhelm Odelberg fann det nödvändigt att bygga ett nytt hus för arbetarnas trevnad. Och i detta nya hus blev det en livlig verksamhet för lång tid framåt. I klubbhuset fanns en stor samlingssal med teaterscen, bibliotek och en bostad för vaktmästaren. Gustav Gelin, kassör i klubben under ett 40-tal år, berättade 1943. I april 1910 blev Viktor Odelberg ordförande och en uppblomstring följde. Josef Wigberg var den verkliga eldsjälen i teaterverksamheten. Han målade dekorationer och regisserade föreställningar. Herbert Bergsköld, biografmaskinist från 1927 och fram till 1960-talet, berättar. Omkring 1913 förvärvade klubben ett enkelt filmmaskineri och den första maskinisten hette G.S. Englund. Vid filmförevisningarna i klubblokalen placerades filmapparaten mitt i rummet. En liten duk av lakansväv spändes upp framför scenöppningen. De flesta satt på bänkar som vilade på bockar. Dessa sittplatser kostade 10 öre. Betalade man 25 öre fick man sitta på en pinnstol i närheten av maskinen. Folkets husföreningen övertog klubbhuset av verksamheten 1948 och huset ändrade namn till Folkan. Huset revs 1960 för att lämna plats åt nuvarande centrum. Gustavsbergs teater byggdes av Kooperativa förbundet och invigdes 1967. Teatern överlämnades till Folkets husföreningens förvaltning samtidigt som en ersättning för det rivna huset. Numera äger kommunen Gustavsbergs teater. Dansbanan. Runt klubbhuset fanns en ansenlig park med en utedansbana. Dansbanorna var flera under årens lopp. En byggdes 1907 och en 1930. Ingenting fick förfaras på bruket och Odelbergs hästar gick i bete i parken. Det blev ett drygt arbete för styrelse och vaktmästare att städa parken före alla festtillfällen. Dansbanan 1930 byggdes av Gustav Bengtsson från Langnö och invigdes i midsommar. Byggmästaren var medlem av missionsförsamlingen och blev utesluten från gemenskapen för denna tjänst åt nöjeslyssnaden och synden i Gustavsberg. Klubbparken förvandlades till folkpark 1948. Den sista dansbanan brann ner 1974. Parken finns än idag, men är hårt beskuren. Runda huset. Runda huset var kommunalhus mellan 1954 och 1987. Arkitekt var Olof Tunström och byggmästare Anton Skoglund. Landshövding Danielsson invigde Runda huset den 20 februari 1954. Gunnar Andersson var många år kommunalfullmäktiges ordförande vid den här tiden. Harry Pettersson var ordförande i kommunalnämnden och kommunalkamrén hette Gunnar Olofsson. Kooperativa förbundets legendariske chef Albin Johansson var också med vid den högtidliga invigningen. Bygget kostade omkring 700 000 kronor. Nu var det meningen att huset i behov skulle byggas på ett par våningar, men så blev det inte. Grunden var ju inte den stabilaste eftersom det var förutvarande bagarns träsk. Harry Pettersson minns hur det gick till när huset blev runt. Jo, först så ritade Tunåle ett vanligt fyrkantigt hus. Men det föll inte politikerna i smaken. Då ritade han ett åttakantigt hus. Och inte heller det dög. Ja, men då kapar jag av hörnen, sa Tunåle. Och så blev huset runt. Är ni verkligen säkra på att ni vill ha ett runt hus, frågade Tunåle. Vi var övertygade, sa Harry, och så blev det ett runt hus. Och på hösten 1987 så flyttade kommunalförvaltningarna från Runda huset till Skogsbo. Huset byggdes om och blev huvudbibliotek och kulturhus och invigdes festligt den 10 september 1988. En ny era hade börjat för vårt berömda Runda hus. Bruksgatorna i norr. Grindstugatan. Grindstugatans hus byggdes från 1871 och vidare under hela 1870-talet. Arkitekt var fabrikens konstnärlige ledare Magnus Iseus. Husen planerades under 1860-talet när Samuel Godenius ännu var ägare och ledare av porslinsfabriken. Godenius hade en idé att husen skulle bli egna hem för betrodda anställda. Oskar Severin, född vid denna gata, berättar i tidningen Gustavsbergare 1945 om sin far Karl som kom hit till Gustavsberg 1840. Att han på 60-talet tillsammans med flera andra blev inkallad till Godenius. För dessa anställda framlade Godenius sin idé att genom en årlig betalning av 60 kronor efter 20 år skulle bli ägare av husen. Av någon anledning fick egna hemstanken förfalla. När husen byggdes hade ju också Godenius lämnat ledarskapet åt mogen Wilhelm Odelberg. I samband med 100-årsminnet av gatans tillblivelse berättade modellör Gerard Persson 1970 om livet på gatan runt sekelskiftet. Han berättade att i trean bodde kapten Persson på Gustavsberg 4 och Ekberg. Den barske Forsberg bodde i femman, liksom Georg Lantz, han som värvades hit för att lära Gustavsbergarna tillverka jasper, ett omtyckt konstgods. Modellör Gustav Eriksson och Kalle Svensson bodde i nian. I elvan bodde mamsell Billqvist, där posten var tidigare. Luckan fanns kvar i dörren. Resan Rysstedt bodde i husets andra halva. Han var en fin kar och han flaggade blågult och med Old Fellow-flaggan. Gerard berättar också att gatan i folkmun fick heta Engelska kanalen. Det var så att på 1870-90-talet så bodde här den skicklige franske porslinsmålaren August Chevet. Han bodde på ena sidan gatan. Och på den andra så bodde den kunnige engelsmannen George Lance. Och båda älskade sina hemländer och flaggade på sina lusthus med sina länders flaggor. August med trikoloren och Georg med den engelska flaggan. Och senare så kallades gatan för Herrskapsgatan eftersom endast förmän och betrodda yrkesmän fick bo här. Och under andra världskriget fick Grindstugatan en del andra funktioner vid sidan av boendet. Här fanns kristidsnämndens kontor med Harald Lindholm som föreståndare. Telestationen låg också på denna gata. Fröken Tiblin var chef för flickorna som arbetade där. Och i femman fanns det en herr- och damfrisersalong. Och det huset brann ner 1946 och verksamheten fick flytta till den nybyggda Mariaplan. Efter branden byggdes ett nytt hus på tomten. En studielokal inrättades på gatan och den kallades Grindstudion. I slutet av 1940-talet hölls småskola där. Där innan hette Birgitta Karlsson. Vidare kunde man sedan länge köpa sin cykel där hos Oskar Andersson. Och när fabrikerna åter tog fart efter kristiden så behövdes husen till bostäder igen och så har det förblivit. Det har alltid varit otrovärt att bo på Grindstugatan och det är det än idag. Gamla apoteket. Apoteket i Gustavsberg var en filial till apoteket Svanen vid Stureplan ända fram till 1921. Detta är enligt Axel Morey från Heine, vars morfar Axel Morey var innehavare av apoteket Svanen 1879-1914. Den som skötte apoteket i Gustavsberg hette G. Boman och han tillhandahöll även de varor som skulle finnas i en dåtida diversehandel. Apoteket låg i hörnet av Grindstugatan och Gamla vägen. Från början på 1870-talet fanns apoteket på Grindstugatan i ett hus närmare kyrkan. Modellör Gerard Persson, född 1890, som växte upp på Grindstugatan, har berättat om hur livet gestaltade sig här omkring sekelskiftet och han mindes väl apotekare Bjursell. Den apotekaren var en man som gärna umgicks med sina vänner och bland vännerna fanns flygbaronen på Brunn, Carl Cederström, och hans hustru Marika Stjernstedt, den framstående författarinnan. Göta Sten kom hit på 1920-talet som ung släkting till apotekaren Per Johansson. Hon berättade att han var vänsel och glad och hade stort umgänge i trakten. I den stora trädgården odlade han medicinalväxter och han var ytterst noga med att allt skördades i rätt tid. Där fanns kungsljus till bröstmedicin, digitalis för hjärtat, paradisäpplen som gav god marmelad och mycket mera. Året 1951 var ett märkesår i hälsovårdens historia i Värmdö. Då kom förutom den nya apotekaren Sven Karlsson, även provinsialläkaren John Belander och tandläkaren Martin Brännström hit. Den sista apotekaren i detta hus hette Nils Lidén. Han kunde flytta med sitt apotek till nya lokaler i centrum i mitten av 1960-talet. Ebba Lund. Torpet är mycket gammalt och ligger vid den gamla landsvägen ut mot Värmdö. Enligt traditionen ska här ha varit krog, men kyrkböckerna berättar endast om ett torp som från början hette Grindstugan. Inte heller stämmoprotokollen från Värmdö vill berätta om Ebba Lund som krog, fast det har mycket att förtälja och klaga över när det gäller andra krogar i skeppslaget. Ebba Lund lydde under Östra Ekedal, där det redan fanns en krog. I början av 1800-talet kan man läsa i kyrkboken från husförhöret att torparen G. Andersson, född 1748, och hans hustru Ebba Larsdotter, född 1771, brukade torpet. I marginalen står antecknat att torpet ändrat namn från Grinstugan till Ebba Lund. En gåva kanske från torparen till den unga hustrun. Paret fick en son, Gustav, 1805, och torparen dör samma år. Och Ebba med son flyttar till oläslig ort. Efter några år kommer Axel Winberg, född 1791, och hans trolovade Helena Bertilsdotter, född 1794, till torpet. Och i nästa husförhörslängd har det blivit man och hustru. Sen följer en lång rad av torpare som tydligen alltid önskade sig ett annat torp, eftersom de snart flyttade till Loviseberg, Eriksberg eller något annat torp än det första. I husförhörslängden från 1861 till 63 har det hänt något med Ebba Lund. Då kommer handlanden Johan Åström till huset och efterträder skräddaren Per-Erik Söderberg. Det är av allt att döma nu som Ebba Lund blir ett handelshus. Och 1873 kommer handlaren Johan August Kindgren, född 1833, och hans hustru Hilda Fredrika Torssell, född 1838, med 6 barn till Ebba Lund och fortsätter affärsverksamheten här för lång tid framåt. När bolagsboden upphörde 1919, då fackföreningen bildades, öppnade föreståndaren Fredrik Hultman diversaffär i Ebba Lund. Han ville inte bli föreståndare för den nya konsumbutiken som efterträdde bolagsboden. Hultman var odelbergarnas högst betrodde man och fick med sig den lukrativa porslinsförsäljningen till Ebba Lund. Handeln i Ebba Lund upphörde 1938. Huset har sedan använts som lagerlokal av olika hantverkare och är numera ganska förfallet.